Den 15 och 16 februari så håller Zennis en demo på Fair Play Stadium i Malmö. Boka er plats på jonas.videberg@fairplayteko.se. Oavsett om ni är tränare eller ledare i någon annan roll i er klubb, så kom till Fair Play och testa Zennis system. Så kommer ni säkert att falla för det lika mycket som jag gjort när jag har provat det två gånger om. 15-16 februari alltså på jonas.videberg@fairplayteko.se för mer information eller för att boka er plats.
Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis.
Ni är alla varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Zennis är ett sensorsystem som kombinerar video- och ljudteknik för att exakt spåra bollen och spelaren på banan. Systemet som är utvecklat i Finland har flera spännande funktioner. Line calling och utmaningar, streaming, feedback i realtid, servhastighet, videohöjdpunkter, slaganalys och statistik, interaktiva övningar och turneringsverktyg. Stort tack till Zennis för att ni är med och skapar den här podcasten. I det här avsnittet så gästas vi av Aslak Paulsen som är generalsekreterare för det norska tennisförbundet. Aslak är lärare i grunden men har jobbat för norsk tennis i över 20 år i olika roller. I dagens avsnitt så pratar vi bland annat om hur viktig Casper Ruud är för norsk tennis, varför Norge inte har fler internationella tävlingar, hur den generella spelnivån på norska juniorer är, hur man arbetar för att bredda tennisen utanför Osloområdet, ifall det är många olika klubbar som producerar bra tävlingsspelare. Vi pratar om ifall det är positivt med både Vang och NTG som gymnasiealternativ, bra banbristen i Norge, hur viktig elittennisen är och hur stor del av budgeten som läggs på den. Och så kommer vi in på hur stöttningen av deras extremt lovande junior Nikolaj Butkov-Kjær ser ut från förbundets sida. Ett superhärligt avsnitt. Ber lite om ursäkt för att en del av ljudet kanske är lite lågt, men då får ni bara höja upp ljudvolymen på er device. Nu kör vi. Aslak Paulsen. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Aslak Paulsen välkommen till podcasten.
Tusen tack.
Aslak, vi sitter ju här på Oslo Tennis Arena och ska prata lite om norsk tennis idag. Mm. Men jag tänkte bara lite kort först berätta om din bakgrund och hur du kom till den rollen du har idag.
Ja, jag kommer då från Ålesund som är en kystby i Ålesund i Norge menar jag. Så jag ligger mellan Bergen och Trondheim. Pittelite sted med 50 000 innbyggare. Startade att spela tennis där. Mm. Flyttade till Trondheim för att studera. Så begynte jag vidareförde jag och var tränare i Trondheim. Och så flyttade jag till Oslo och till Furuset Tennis. Var tränare där och så blev jag ansatt i Riksanlägget som det heter för. Nu heter Oslo Tennis Arena som tränare. Och så drev jag butiken här nere och så jobbade jag lite för kretsen. Och så efter vart så är jag ansatt i tennisförbundet med utdanning, tränarutdanning och med juniorlandslag. Och så hade jag en paus någon år där jag jobbade på en internationell skola och drev den. Och så fick jag tillbud om att starta som klubbansvarig här och så gjorde jag det någon år och så var det någon som var dristig nog till att ansätta mig som ledare för Norges tennisförbund.
Ja. Mm. Trivs du bra?
Jag trivs väldigt bra. Jag syns de första åren var lite kaotiska och krävande. Mm. Det är lite vanskligare att vara ledare för tennisförbundet än jag kanske trodde. Okay. Många människor, många meninger, många som ska lyttas till. Du ska styra ansatte, du ska lytta till styre, kommittéer, utvalg. Så du är ju en hub för allt. Ja. Så du måste bli flink till att prioritera både tid och uppgifter och håller fokus på de stora tingen och inte bara de små.
Ja. Är det mycket stridigheter?
Nej, det är väldigt lite egentligen nå. Det var väldigt mycket i 2020. Mm. Och så har det gått sig till. Men ingenting går sig till av sig själv. Jag liker dialog och lika att vara i kontakt med folk och vi må gärna vara oeniga, men vi ska alltid vara flinka till att behandla varandra på en fin måte då. Mm. Uenighet är bra, det för oss framöver. Mm. Men inte att uppföra sig på en dålig måte ovanför varandra. Snacka ned andra. Vi kan diskutera öppenlyst och vara upptatt av vad som för norsk tennis framöver. Mm. Inte vad som är nödvändigtvis det bästa för var enkelt.
Mm. Är din känsla att olika aktörer i Norge drar åt samma håll idag?
Jag upplever att det är större enighet nå än någon gång. Och varför det har blivit slik, det vet jag inte. Men vi har extremt mycket fokus på värdier i Norge. Vi har 4 klara värdier som vi ska jobba efter. Mm. Vi har en väldigt klar vision och vi har en väldigt klar mission. Och vi jobbar hårt med det i administrationen här, vi jobbar med det i styret. Och så går det väldigt bra i norsk tennis. Så det gör ju ting mycket enklare när vi har en superstjärna som är liksom
det måste det göra.
Grand Slam-finaler och så ser många av våra juniorer att det är möjligt att bli duktig tennisspelare i Norge. Så jag tror resultatet har en tendens också till att samla en idrett.
Ja.
Det är jag helt säker på.
Hur viktig är Kasper för norsk tennis idag?
Nej, det går varken att måla i pengar eller något som helst. Han är extremt viktig. Först och främst för att han är så otroligt fin person. Han framstår som en fantastisk person.
Ja.
Han är en fantastisk person. Och det ser du när han är i kontakt med barn och ungdom. Hur han uttalar sig på TV. Hur folk uppfattar han.
Ja.
Så har han väldigt klara värderingar, Kasper. Och är dyktig till att förmedla varför du ska hålla på med idrott. Och vad det är som... vilken roll han har, det förstår han innmari gott.
Mm.
Och så är han hårt arbetande.
Mm.
Och så är han bara en fin person. Och så gör han några resultat som är helt usannsynliga.
Men om man skulle sätta lite mer konkret då, vad har Kaspers framgångar betytt? Liksom, har det kommit in fler som börjat spela? Har det betytt ekonomi? Eller vad har det inneburit för er?
Ja, hvis du går 5 år tillbaka så hade Norges Tennisforbund en omsättning på 18-19 miljoner och vi på 36.
Det blir rätt.
Det har ju med medlemsväxt att göra. Går vi tillbaka till 2019, hvis jag husker riktigt då, så var vi kanske 25-26 000 medlemmar. Nu är vi 40 000 medlemmar. Tennis är nog den syvende största idrotten i Norge. Enten näst största eller tredje största sporten i Oslo. Och Kasper har definitivt varit delaktig i att vi har fått den växten och så har vi eller mer medieuppmärksamhet.
Mm.
Så självklart sändes tennis mycket mer på TV än det har gjort någon gång, så det är fler som följer med, så oavsett vart fan kollegor än och säger att jag jobbar med tennis så är Kasper ju det första som kommer upp, så definitivt det är stor betydning för att vi har den utvecklingen vi har.
Ja, just det. Om man bortser från Kasper då, hur mår norsk tennis annars? För norsk tennis är ju mer än vad Kasper, än Kasper liksom.
Långt mer. Vi har cirka 170 tennis- och paddelklubbar nu. Paddel är ju en del av Norges tennisförbund.
Ja.
Det är 3000 av medlemmarna, så det är 37000 tennisspelare och 3000 paddelmedlemmar. Så
okay.
Paddel är väldigt liten i Norges tennis- och paddelförbund förlöpig. Men vi har som i Sverige och som alla andra tennisnationer så är ju tennis förhållandevis professionaliserat. Vi har många betalda tränare. Det är helt ovanligt i andra idrotter.
Mm.
Så det gör ju att vi har möjligheten till att lära folk att spela tennis på en bättre måte än jag tror många frivilliga har möjligheten till. Vi har högre kompetens. Så det är vi, så tränarna är definitivt med på att både lyfta antal medlemmar och kvaliteten i tennis. Så flinke klubbar där ute som så alla är frivilliga och ingen som får betalt för oss att sitta i en styrelse i norsk tennis.
Nej, så är det. Ja.
Och de av och till glömmer man att snacka om. Det är extremt viktigt. Så har du massa andra spelare, var Ulrik Eikeri som var i finalen i en mix i en Grand Slam. Det er jo ikke alle som får oppleve det. Og det skapte stor medieoppmerksomhet her i Norge, at vi hadde flere enn Kasper. Så ser vi at det mange unge spillere som kommer opp, som både har vist seg frem i 14 og 16 og 18. Og, Nikolaj Kjæran er vel topp 10 i Australien, tror jeg. Og jeg vet at Yonex er en av de som satser veldig tungt på han i tida fremover. Så det, og da kommer det masse andre unge spillere opp. Emily Sartslunde som er også i Australien oppe nå.
Ja.
Så det skjer massevis, men fremdeles er jo tennis veldig sentrert rundt Oslo, Stavanger, Bergen i hovedsak. Og det er jo der vi må jobbe i tida fremover.
Det
står bra til i norsk tennis, men masse å ta tak i. Så gjerne hatt nedover langs Sørlandet og Trondheim og Ålesund og Bodø og Tromsø og opp i nord. Der ser vi kjempe vekstpotensial sammen med Innlandet, med Hamar, Gjøvik, Lillehammer.
Hva gjør ni for å bredde tennisen da, i landet? Så?
Ja, jeg har jo tenkt annerledes. Selv om Oslo og Stor-Oslo er 2/3 av medlemstallet i Norge, så ønsker jeg å... Nå har vi en som heter Cesar Johansson, han jobber fra Stavanger. Så har vi en som heter Espen Lillå, som jobber fra Trondheim. Og så tror jeg vi, hvis vi plasserer litt sånne ressurspersoner fra Norges Tennisforbund, Tennis- og Paddelforbund, unnskyld, jeg glemmer av og til, det er helt nytt.
Det er ok, i den her podden så gjør det inget.
Nei, det er viktig å huske på, ellers er mange som blir fornærmet. Så prøver vi å få kompetanspersoner der vi ser også at veksten kan være. At det ikke bare er vi må reise fra Oslo ut, men at vi har ressurser ute i regionene. Det ønsker jeg sterkt, og det tror jeg sterkt på.
Just det.
De jobber ikke nødvendigvis 100% der de er, men jeg ønsker å få en person som jobber i Innlandet, og en person i nord og en i sør. Så får tiden vise om når det skjer. Men forløpig nå, bare Stavanger og Trondheim.
Men er det her som ni, du får berätta mer, men det här nya med kraftcenter, är det du förklarar nu eller?
Vi har ett kraftcenter önskar vi att få till genom de resurspersonerna som är där, men vi skiljer mellan två ting. Vi skiljer mellan de som önskar att få till ett samarbete mellan klubbar och genomföra samlingar, tränaraktivitet, kanske göra turneringar sammen, få till en lagserie regionalt. Och kalla det för något sånt kraftcenterinitiativ, och så vill vi håper vi etterhvert att vi får väldigt tydliga kraftcenter som också har ansvar för anläggsutveckling, ta den politiska arbetet med och jobba med att få in anlägg på behovsplaner, kanske få till felles anlägg i regioner. För vi har för få anlägg i Norge och så samtidigt kan ta ansvar för en tennis kids tour, en regional lagserie där vi formaliserar det, och så får vi finna ut om den personen ska betalas via, som ska hålla detta, ska betalas via en klubb eller om det är tennisförbundet som ska hålla i kraftcentra runt. Det vet jag inte ändå.
Okay.
Ideellt sett så önskar jag att det är en klubb som ska, en stor klubb som har lust att hålla i det samarbetet. Så får vi se vad som är riktigt förlubbig, så är det förbund, tennisförbundet, de håller väldigt tätt på den kraftcenterutvecklingen. Så får vi se om det är någon klubber som melder sig in och som har lust att få till samarbete med andra klubbar runt om.
Ja, och hur många såna vill ni ha i längden?
Ja, sån, jag hade en tanke om att vi skulle ha 6 stycken. Jag tror liksom det ser ut nu så är Oslo väldigt naturlig här på Oslo Tennis Arena. Så hoppas jag att vi får till ett på Västlandet och ett i Innlandet och kanske ett i Mittnord. Men vi det kan inte vara så att det är tennisförbundet som bara önskar att få det till. Det måste vara någon lokal förankring. Det måste vara någon som har lust och som känner att det, och samarbeta med andra klubbar i närområdet har värde. Så får vi fortsätta att försöka motivera klubbarna. Aktivitet vi snackar om här, vi ska inte snacka om administration.
Det
är aktivitet som är utvecklande för en tennisnation.
Ja, just det.
Administration, det prövar vi att få mindre av, men det är nödvändigt med god administration för att få god aktivitet.
Ja, så är det.
Men det är aktivitet, så nu betalar vi de som gör så kallt kraftcenterinitiativ, de som tar samlingar eller genomföra tennis kids aktivitet, så betalar vi det per aktivitet nå. Så när vi ser att den aktiviteten ökar i volym, så kan det hända vi må investera i och få någon som jobbar 10% eller 20% administrativt.
Okej.
Men det må vi ta på sikt.
Ja, jag förstår.
Vi pratade ju lite om en del av spelarna som är som i Australien nu till exempel. Men hur ser det ut förutom Ulrike och Kasper och sen har ni Nikolaj och Emilie Sarslunde. Hur ser det ut där under? Hur ser återväxten ut om vi går ännu ett steg neråt? Hur är den generella nivån på tennisen?
Det är väldigt rart. Jag är inte så tätt på namn i 14 och 16 år.
Det tränger inte att vara.
Visst, jag var igår 10 år tillbaka så kunde jag allt. Det kan jag inte längre.
Men kommer det mycket spelare eller hur generellt?
Ja, det är stor intresse för det. Vi ser att det är väldigt stor pågång till toppidrottsskolor, alltså NTG, Vang. Så de fylles upp och det är väldigt många som har lust att jobba med prestationsutveckling. Vi ser också resultatmässigt så ser vi att vi har hävdat oss liksom i 14 och i 16 på Tennis Europe-rankingen med någon spelare och vi ser så är det alltid det spännande efter 14 och 16 om du klarar den övergången till U18 ITF. Och där ser vi att vi har två spelare nu och det är där vi får ta den syretesten. Det är många som är motiverade och har lust när de är 13, 14, 15. Och så är det få som klarar den övergången till 18 och ända färre som klarar den övergången till ATP.
Ja, så är det verkligen.
Och det, så vi måste ju bara pröva få många som har lyst när de är 14, 13, 14, 15. Och så vet vi att vi får någon som hoppar av. Det blir för jobbigt, som de säger i Sverige.
Ja, men så är det alltid. Hur är som Nikolaj till exempel har ju valt att lägga en del av sin träning utomlands nu. Är det ett litet underbetyg för norsk tennis att man inte kan behålla en sån spelare i Norge?
Nikolaj har först som jag skryta både pappa och Alexander som har liksom verkligen stått på för Nikolaj och så har vi Louis Silva som nu jobbar i tennisbundet som också har varit väldigt tätt på Nikolaj väldigt, väldigt många år. Så har de nu valt att få en spansk tränare som vi också jobbat med Kasper för. Som har lust till att pröva att kopiera det och få fort till kopiera delen av det.
Då är alla nöjda.
Så är vi väldigt förnöjda. Men vi prövar ju att få på samma måte som vi har med Kasper. Kasper vill vara så mycket som möjligt här i Norge och träna på Oslo Tennis Arena. Det är tillrättelägger vi för. Och vi kommer att göra det samma för Nikolaj. Vi prövar att få en dedikerad tid nu till att hjälpa Nikolaj och teamet hans. Och vi vill ha det här. Så får vi se. Jag tror det också är bra då att få en inspiration och snu lite andra ting. Nu ska han ta det nästa steget. Nu har han blivit topp 10 i världen. Så ska han in på ATP. Så kanske vi kan, det kan vara bra att få inspiration från Spanien nu. Så hoppas vi att de har lust att vara här och träna. Det har vi lust till att tillrättelägga för.
Men är det i grund och botten för att de norska coacherna inte är tillräckligt bra, eller?
Nej, det tror jag inte i det hela tatt. Men i tennisbundet så kan inte vi gå in och säga att vi ska däcka en tränare för Nikolaj. Och dessvärre så är det slik då, med 35 turneringsuke och 15 träningsuke och två ferieuke eller vad det heter. Så har vi inte resurser till att gå in och göra det. Jag skulle önska att jag kunde säga att vi hade 10 tränare som vi bara kunde jobba med, men det har vi inte ekonomi till. Då har vi lust till att pröva och se om vi kan få en dedikerad för exempel 10% vi har en tränare som jobbar 10% med och jobbar med den spanske tränaren och fystränaren till Nico och pröva få det samarbete så att vi kan bidra när den tränaren har lite tid med familj eller barn eller andra ting så kan vi steppa in. Så vi måste bara jobba med relation.
Så förbundet täcker 20% tränare för Nikolaj?
Vi har också gjort det. Vi har inte formaliserat det. Men vi prövar att finna fram en modell som gör att vi kan dedikera tid, så vi har en fot inne och har lust att hjälpa Nikolaj och teamet hans. Och så får vi se om det gäller för Emelie och alla de andra utövarna som kommer upp. Och, för Viktor, han är ju 100% på centret allerede. Ulrik är här också när han är hemma. Så har ju de tränare och tränaruppföljning som är här.
Men vad betyder det att de är 100% på centret? Får de full uppbackning då? Liksom?
Nej, alltså, det är inte någon ekonomi att de får massa pengar.
Berätta hur mycket de får nu.
Nej, Det är ingen hemlighet det här i tennis, det ska vi aldrig ha.
Det är bra.
Det helt tatt. Nej, när jag säger att de är 100% här så är det för att när de har träningsperioder, ja, när de är hemma så är de här. De har inte tillhållsted i Ungarn eller Italien eller
Spanien. Nej, okay.
Men Nikolaj har också en bas i Spanien och därför säger jag att vi önskar ju att Nikolaj ska vara mycket hemma. Och det är bra för att vara här tillsammans med familjen, vänner, ha han som en del av norsk tennis i topptennissatsning. Det önskar vi självklart. Och då vurderar vi nu och så ser om vi kan lägga på en dedikerad procent till han. Och det har vi lust att göra med andra spelare också som kommer upp på den nivån som Nikolaj är. Det är superannorlunda att vara topp 20 i världen på ITF.
Verkligen.
Än att vara 400. Ja. Så när det ligger en gulrot där för någon som lyckas med det så kan det, så prövar vi att få på plats de gulrötterna.
Ja, ja.
Heter det i Sverige?
Morötter.
Morötter. Det vill säga att vi prövar att ha något som kan inspirera dig till att det kan realiseras för tennisförbundet när det kommer upp på ett gitt nivå.
Ja, jag förstår. Ja. Hur viktig för tennisförbundet, hur viktig är elitdelen? Hur mycket resurser lägger ni på det?
Ja, det är sant. Cirka lite över 30% av budgetet vårt. Nu har jag tänkt mig om. Ja, 35% av vårt budget går till toppidrett. Och det vill säga Davis Cup, eller King Cup, juniorlandslag och träning på Nationalkraftcenter. Och stötte till internationella turneringar, det är liksom cirka 35%. Så över en tredjedel brukar vi av resurserna våra, men och det är extremt viktigt med konkurrenstennis, prestations, alltså internationell prestationsutveckling. Det skapar en helt annan medieuppmärksamhet. Det skapar en annan stolthet för norsk tennis som är helt annorlunda än att få. Och som är Kasper nu så ligger det någon extrema förväntningar också på att det ska komma en ny Kasper eller Ulrike där nu.
Ja.
Och det är vi glad för att folk tänker att det är så enkelt. men vi får huska på Aline, det är minne alla på det att vi konkurrerar mot någon land som har sån 1,4-1,5 miljarder i omsättning. Som prøver å få til akkurat det samme som vi har lyst til, som omsetter sant, for 36 millioner i året.
Ja.
Så vi har litt andre forutsetninger.
Ja.
Men for å svare på konkret på spørsmålet, ekstremt viktig med prestasjonstennis. Men det er, vi kan ikke glemme at det skal komme en ettervekst. Vi må gjøre en god jobb med tennisskolen, vi må gjøre en bra jobb med de som spiller konkurranse under 12-14. Vi trenger den store massen under, for som jeg sa tidligere, det vil være noen som klarer transition til 16, færre til 18, og enda færre over til ATP-VTA.
Om man pratar om den stora massan då, i yngre åldrar, om vi pratar liksom under 10, under 12, hur ser det ut i Norge? Är det många klubbar som bidrar och får fram spelare, eller är det färre klubbar det kommer ifrån?
Jag skulle önska jag kunde svara att det var väldigt många. Det är det dessvärre inte. Jag tippar att visst vi ser de som levererar spelare som gör OK i 14-16 årsklassen. Så visst det är mer än 15 klubbar så överraskar det mig stort. Jag tror det är 15 klubbar så är den stora bidragsytaren på en eller annan slags måte. Och det är ju det är mindre än 10% av medlemsmassan, alltså eller si att det är 150 tennisklubbar då och cirka 20-25 padelklubbar så det är 10% max av klubbarna som levererar spelare mot konkurrenstennis.
Och vad tänker du kring det eller om det?
Ja, jag har jobbat med konkurrens själv så det är ju resurskrävande att jobba med konkurrensutövare. De många av de ska vi då träna 10-20 timmar med tennis i uka. Och med manglen anläggsväxt i Norge så är ju en kamp om vem som ska få lov att spela. Ska vi få fler medlemmar eller ska vi ge mer tid till konkurrensutövare? Och med en gång man ger tid till konkurrensutövare så kommer det alltid spørsmål om hur mycket ska man få stötte från klubben ekonomiskt. Och då är det en sån balansgång på ekonomi också för klubber och så på hur de ska utveckla sig som klubb då. Så det är ett en väldigt krävande situation för klubban att hantera.
Men vad är ni från förbundet? Har ni liksom önskemål eller försöker ni förmedla till klubbar att det är viktigt att få fram konkurrensspelare, eller är liksom, lägger ni inte alls någon värdering i det?
Nej, alltså, alla klubbar är ju självständiga. Mm. De kan ju göra sina valg. Jag tror ju att det är mer inspirerande för både en klubb och för de som jobbar i en klubb att få fram någon goda spelare. Gör det OK i lagserien, den norska lagserien, om det är elitserien eller om de gör det OK. Det skapar en stolthet i en klubb då. Mm. Det prövar vi att förmedla, att det kan vara en väldigt viktig motivationsfaktor. Mm. Men alla må göra sina valg upp i detta här, så är jag mer upptatt av en bärkraftig klubb. Alltså, hvis jag ser en klubb nu som går in och säger att ja, vi ska satsa på 20-25 spelare, så må de välja bort något. Och så må de ha en ekonomi som ligger i bunn, som är förnuftig i det långsiktiga löpet. Och så ska det helst inte vara föräldrar då, som sitter i styrelsen som kör ekonomin i DAS, som
jag
säger på gott sätt.
Ja, jag förstår.
Och hindrar efter växten. Och vi ser väldigt ofta det i klubbar. Ja. Plötsligt så kommer det en 8-10 goda spelare från en klubb. Ja. Så efter det så ser man om ekonomiska utfordringar, och så ser man att det inte kommer upp någon ny spelare för om 10 nya år igen. Man glömmer av en generation. Jag kan inte se.
Ja, men precis.
Och finna den balansgången, det hade jag haft alla svaren så skulle jag ha fortalt det. Men det är viktigt i hvert fall att tänka mer än bara akkurat i 8-10 spelarna i en klubb som kanske är 400 medlemmar. Så du tränger kloka ledare. Ja. Och så tror jag vi också må utfordra de som har lust till att bli dyktig och spela tennis. Ja. Det går an å trene på morgenen, det går an å trene på fredagskvelden, det går an å trene i helgene.
Da må man jo på hytta.
Ja, de som reiser på hytta, det er hyggelig å reise på hytta av og til, men hvis du gjør det alt for ofte, så tror jeg du skal glemme å bli prestasjonsutøver.
Ja, det er bra.
Så både trenere og spillere må spille oftere på tider som ikke er press, altså som har press på seg. Det er ofte fredagskveld, kanskje på morgenen. Helgene er jo ekstremt viktig å få opp treningsbelastninger på.
For det er en anleggningsbrist, eller banbrist, runt Oslo framför allt, eller hur ser det ut?
Nej, i stort sett överallt så är det nog alla de som har inomhus eller indörsanlägg. Ja. Där har ju du stort belägg, så vi ser alltså det många procent av från 8 på morgonen till 10 på kvällen. Det är ju många platser så är det helt fullt.
Är det något som ni från förbundshåll försöker jobba med att hjälpa till med att få till fler anläggningar?
Ja, vi önskar ju, alltså visst vi ska få ner kostnaden för tennis, för det är ju också något som vi snackar så väldigt mycket om. Tennis är för dyrt att hålla på med. I Oslo så kostar det kanske mellan 300 och 400 kr, för att är kanske mer också någon städer, för att få sig en timme tennis.
Ja, det är sjukt faktiskt.
Så det är ganska kostbart. Hvis du ska spela 10 timmar i veckan så är det 3 000 till 4 000 kr i baneleje, hvis du ska betala full pris.
Ja.
Så vi önskar ju då att det offentliga då, alltså myndigheterna, ska etablera fler tennis- och padelanlägg.
Ja.
Så gör att de tar kostnaden med investeringar, de drifter det, och så är det idrätten som ska fylla det med aktivitet. Då kan du få ner prisen.
Okej.
Okay. I Oslo för exempel så finns det inte ett offentligt anlägg.
Okay.
Som är inomhus.
Ah, ja.
Du har någon utendörs anlägg.
Ja.
Men i och med att vi har vinter här i 6 månader i året, så är det grejt att få fler indörs anlägg då.
Ja, det förstår jag.
Så vi tränger fler indörs haller för att ta vare på växten och få utveckling. Och vi engagerar oss i det. Och då är ju det för alla som syns du börjar bli lite kedlig nå på här nå, så är ska du jobba med anlägg, så må du jobba med kommunen. Då må du in och jobba med arealdel, du må jobba med behovsplaner, du må snakke med politiker, och så vet du att det kommer aldrig till att bli realiserat för om 10-5 år, om mest sannsynligt 10-12 år. Så det är väldigt långa processer då. Så alltså visst vi ska göra något bra för norsk tennis och padel på ledarnivå nå, så jobbar man väldigt tydligt med vilka behov man har in mot kommunen sine planer. Okay. Slik at man kommer inn på en liste som gjør at man på med tid og stunder kan bli prioritert. Mm. Mm. Og så gjør man kanskje noe for de som skal begynne å spille tennis om 10 år. Det gjør man også.
Ja, jeg forstår. Ja, exakt så.
Og det er mens alle som blir valgt inn i et styre i en klubb, de sitter kanskje 2 år, 4 år, og så skal du egentlig prøve å realisere et anlegg som tar 10-12 år.
Nej, det är jag förstår. Mm. Det blir en problematik i det.
Ja. Ja. Det, men vi måste bara stå i arbetet. Hela norsk idrott har ju sagt att vi ska prioritera en ting de nästa 10 åren, så är det att få fler idrottsanlägg.
Okej. Okay.
Okay, alla är eniga om att det är den största utmaningen vi har.
Ja, ja.
Men det sätts inte mer av mer pengar från det offentliga. Okay. Och då måste vi investera i anläggen själv.
Ja.
Och bygga en tennishall, en 4-baners tennishall i Norge idag.
Ja.
Kostar det var om 60-80 miljoner.
Ja, ja, nej, men det jag förstår det.
Ja.
Det är dyrt. Mm. Har norska tennisförbundet funderat på att skaffa en egen anläggning? För ni hyr väl in er på Oslo Tennisarena idag.
Ja, historien är Norges tennisförbund ägde ju riksanläggen för. Och det klarte de inte, och det är många år sedan. Ja. Och så blev ju detta här, det blev nästan konkurs, och så tog 4 klubbar över anläggningen här, och så sålde den ena klubben sig ut, och så köpte tennisförbundet sig in, så vi är ja, sån 10% av anläggningen här nu. Så ja, vi har vurderat det. Vi ska inte drifta det. Okay. Det är helt säker på att vi inte ska göra.
Nej.
Så har vi en väldigt god dialog med Kristoffer Stahlberg som är daglig ledare i Oslo Tennis Arena.
Mm.
Att dersom vi går mot en och har möjligheten att finna en tomt, alltså finna arealer, och vi har kan bygga en tennisanläggning, en tennis- och paddelanläggning, så ska tror jag Oslo Tennis Arena ska få drifta den.
Okej. Okay. Okej.
Okay. Slik att vi också blir leietakere i eget anlägg i så måte. För det att drifta något, det kräver att du klarar också tänka kommersiellt.
Ja.
För du måste ha någon intäkter, samtidigt så är inte vi ska vi bruka upp alla pengarna våra på aktivitet.
Nej, jag förstår.
Så vi vurderar det. Men vi vill då göra det i tätt samarbete med en väldigt professionell drifter som Oslo Tennis Arena.
Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Jag förstår.
Ja.
Om vi går tillbaka lite kort bara till det här med spelarutveckling igen. Mm. Hur ser liksom strukturen ut i norsk tennis om man tänker att en spelare ska gå från att vara en duktig junior upp till senior, en seniorkarriär?
Mm.
Man börjar i en klubb och liksom tränar i klubben och så vidare.
Mm.
Hur ser den resan ut, den pathwayen som man har tänkt sig i Norge?
Nu skulle jag snacka med Cesar Johansson som är junioransvarig, men jag ska pröva att svara upp lite på vägen av han. Du sa klubb, och så börjar du att spela konkurrenstennis. Du gör någon resultater, och så blir du vurderad om du först och främst att vara med på en bruttotroppsamling som det kallas. Och då tror jag det är allt från 4 till 6 till 8 bästa i ett årskull
som, i Norge.
Ja, i Norge som blir tatt ut, och så har de samlingar 4 till 8 samlingar vart år.
Mm.
Och så är ju det därifrån, så är det då om du är duktig nog att vara med på Winter Cups eller Summer Cups eller EM individuellt nordisk under 13 bland annat. Och därifrån så blir ju du etterhvert så blir ju toppidrettsskolan viktig, alltså om du går på NTGU, alltså ungdomsskolan, eller på Vang Ung, och så är det Vang Topp eller NTG toppidrett. Och så på ett annat tidspunkt så måste ju de vurdere om de ska studera i Norge. Studera i USA som många gör på college, eller om du tör att ta steget till att bli professionell utövare på heltid. Men då kräver ju det att du har en ekonomi som tillåter dig att jobba med din utveckling.
Okay.
Och vi kan gärna snacka om pengar igen. Ska du hålla på med utan att jag vet det, så tippar jag att hvis du är topp 20-30 på ITF, så har du i hvert fall inte mindre än 500 000 i kostnader med att tippa för att driva idrotten din. Och de 500 000 kronor, de ska investeras för ett annat sted. Och för jag hoppas att inte allt kommer från föräldrar, för då är det väldigt få som kan hålla på med tennis.
Just det. Hur mycket hjälper förbundet till ekonomiskt till spelare på en viss nivå?
Ja, du vet att det är allt från 30 000 till 100 000. Eller 10 till 100 000.
Okay.
Och där får de reise- och träningsstötte.
Okay.
Så de, vi betalar inte ut pengarna till det, men de, när de är på reise så får vi en reseräkning och så betalar vi pengarna ut inför det beloppet de får tilldelt.
Okay.
Och så har de indelt i om du är en A, B eller C utöver att det är gitte kriterier
okay.
Som de då får en stötte på.
Okay.
Så jag tippar att totalt sett i löpet av ett år så brukar vi kanske 600-700 000 kronor som vi betalar ut i reise och
till spelare
till stötte.
Ja. Du nämnde där att Wang och vad heter NTG. Hur är det positivt tycker du med två aktörer i samma stad här i Oslo som riktar sig mot samma typ av spelare? Fördelar och nackdelar med det?
Ja, alltså, fördelen är ju att de ligger i två olika kommuner. En ligger i Oslo och andra ligger i Bærum som det heter. Och det är lite sånt stora reisevejer. Så väldigt många av de som spelar på i Bærum kommer från områden runt Bærum och de som spelar på Vang är väldigt ofta här i Oslo och har. Så det är ofta geografi som skiljer det.
Så de konkurrerar inte egentligen då, menar du?
De är ju konkurrenter på sitt vis. De önskar ju att få de bästa spelarna.
Jag antar det ändå.
Men jag upplever att de allra flesta väljer geografisk tillknytning istället för det andra alternativet. Det är att välja det stället man tänker är allra, allra bästa.
Okej.
Okay. Ja, och okay. Det får ju de själv finna ut vad som är bäst. Det är två dyktiga tränare på de skolorna här i Oslo med både Pelle Fridell och Jörgen Westli.
Okay.
Så de spelare som söker på skolorna är heldiga då. De har två erfarna tränare som tar gott emot det.
Okej, okay, okej. Okay. Så du ser det som positivt att det finns två val att göra?
Ja, och nu prövar de att få på plats också en Wang toppidrett i Trondheim. Och det finns Wang i Stavanger. Och det finns NTG i Bergen. Så det är en växt av toppidrettsskolor som kommer. Och jag tror det är väldigt positivt för tennis och förhoppningsvis också paddel etterhvert när det startar. Barn och ungdom startade med att spela paddel också.
Just det. Fick du in paddel där också? Det var bra.
Ja, poäng till mig.
du nämnde college i förbifarten lite grann. Om spelare väljer att åka till college, är de fortfarande med liksom någonstans under radarn från förbundets håll? Eller släpper man dem?
Nej, de följer ju med. Alla som jobbar med tennis och prestationsutveckling, de följer ju med på allt. De checkar ju college-resultater och de checkar ju resultater på ITF och ATP. Alltså, ja.
Men är de kvar i något program? Eller liksom...
ja, när de är hemma så får de lov att komma och ta del i träningen här.
Okay.
Och hur de organiserar det vet jag inte. Men, och jag vet nog till sommaren så ska de ha extra fokus på alltså spela för heter Future nu heter det ITF World Tour.
Ja, jag säger Future fortfarande.
Ja, du säger Future.
Men det är rätt.
Och få någon uke och där tror jag också de många av college-spelarna kommer till att vara inviterade.
Okej.
Så de prövar och önskar det. Och så är ju det är någon på college som tar det väldigt seriöst och så är det andra som ser att livet har mer att by på. Och vi önskar ju, och det är ju hyggligt det, men vi önskar ju först och främst att jobba med de som är på college för att också pröva att bli en bättre tennisspelare.
Ja.
Och det är ju klart också ett frafall där. Så, och det är ju forskjell på kvaliteten på skolan och vilket division du spelar i på college. Så det är ju inte nödvändigtvis alla som går på college som får ett tillbud här, men ofta de som tar detta ganska seriöst och har en klar ambition om vad de önskar i framtiden också efter studierna.
Är ni positivt inställda till att spelare väljer att åka över till USA?
Ja, det vill jag påstå. Det har ju ändrat sig i college. Förr så var ju inte alla som kom positivt ut av ett college-opphåll. Nu ser vi internationellt att det är många som kommer ut, alltså fler än förr, som kommer ut både och spelar bra dubbel eller singel som kommer ut från Cameron Norrie är väl ett gott exempel här, inte
det? Det är
som ska spela mot i tre runder. Han gick väl college, tror jag.
Ja, precis. Nej, men det är absolut en väg att gå. Det som blir negativt är väl att konkurrensen på nationella tävlingar och träningen hemma minskar när många åker över.
Ja, och det är det som är nackdelen som du ser. Alltså det går fint att studera i Norge om du går på BI som det heter här, alltså att ta en bachelor här eller en master här, det går fint att kombinera med tennis. Samtidigt så ser man att du får ju ofta scholarship då. Och det har vi inte sån, det har vi kultur för säkert inte varken i Sverige eller Norge.
Nej.
Och där du får betalt 100% skolegången, du bor gratis, du får spela tennis gratis, du får resa gratis. Så det är ju nog ekonomi också knyttet mot det, och så är ju positivt att få lite kulturutveckling också.
Ja.
Och det är ofta högt nivå på college i USA nu.
Ja.
Men vi prøver nå å tilrettelegge for oss at det skal gå an å studere i Norge og spille tennis her. Så får vi se om vi klarer å få flere folk over. Men generelt sett så er vi positive til college, fordi at kvaliteten har gått opp på treningsarbeidet og generelt nivå i college.
Ja, jeg er med. Ja. Jeg er med. Tänkte fråga lite om det internationella tävlingsutbudet här i Norge. Hur tänker du kring liksom ert program när det gäller tävlingar internationellt?
Ja. Akkurat nå så er vi egentlig ganske dårlige, for å være helt 100% ærlig. Vi har Tennis Europe-turneringer, og vi har junior internasjonale turneringer på litt lavere nivå. Og så har vi i både i strategiplan og i faktisk i det praktiske arbeidet.
Det
er ikke nødvendigvis det samme. Et klart ønske om å få på plass ITF World Tour, og vi har lyst til å få på plass Challenger, og vi, på et år etter langsiktig mål så har vi også lyst til å få en ATP eller en WTA på høyt nivå. Det koster jo ekstremt mye penger å få en lisens, men det kan vi snakke om i en annen podcast, tror jeg. Så, og nå til høsten så skal vi også arrangere J100, så det heter, og J200. Og vi har til og med fått låne Kasper sitt navn, så det skal hete Kasper Junior Tour.
Er det sant? Okay.
Og vi har fått inn sponsorer til det. Og
der blir er det Kasper selv?
Va?
Är det Kasper som är sponsorn?
Nej. Det är inte. Det är Arctic bland annat som har varit en sponsor av Kasper, och så är det Aker.
Okej.
Så bara för att höja nivån på juniortennisen, och så prövar vi att få på plats 15 000 eller 25 000 och så får vi bygga det vidare. Per nå, så for å snakke ned litt norsk tennis, jeg liker å være ærlig rundt ting. Altså, jeg tror Norge er det eneste landet sammen med Island som ikke har en profesjonell turnering.
Hvorfor har ni ikke haft det hittills da? Eller hvorfor har ni ikke det?
Vi har hatt det tidligere, både 15 000 og 25 000, og før i tiden så hadde vi en challenger også. Men så har det, ofte så tilrettelegger man turneringer basert på at man har spillere. Og så har vi ikke alltid hatt spillere. Det ser vi at vi får flere av nå. Så har det rett og slett ikke vært en prioritering. Og vi har ingen, for å være helt ærlig, klubbene står jo ikke i kø og så sier at jeg har lyst til å ta på meg en 25 000 eller 15 000. Så det må være veldig sånn forbundsinitialisert for å få det til. Så nå har vi satt av litt penger til å gjøre det. Så vi håper at vi klarer å realisere de første World Tour-turneringene nå i 2024.
Ja, spennende. Bra.
Så absolutt, så nå gjenstår det bare å se at vi får det på plass.
Ja.
Plan er plan, og så må vi vise at vi får det inn.
Ja, just det. Ja, snyggt. Det hoppas vi.
Ja, det skal vi få til.
jeg gissar at du har en del kontakt med Sverige også, og folk i Sverige, og vi følger hverandre såklart i olika länder i Norden. För några år sedan så lanserade ju Svenska Tennisförbundet Game Change 2030. Har ni något liknande här i Norge?
Ja, vi kallar det ju inte det Game Change. Jag syns det arbete som vi har gjort knyttet upp mot Game Change, det jag läser på nettsidorna och jag följer ju med, syns det är väldigt bra. Och så är det fint med en plan, och så är det liksom hur mycket klarar man att genomföra.
Ja.
Vi kallar det vår för strategiplan på vilka hva vi tror vi skal gjøre for å få til klare mål. Mm. Og det går jo på vekst, blant annet, og vi skal få opp flere som har lyst til å være, bli gode i Norge. Mm. Vi har nettopp diskutert ja. Flere internasjonale turneringer. Vi skal få en bærekraft på samme måte som dere har tenkt i Game Change.
Ja.
Så vi kaller det Horisont 2030, og ikke Game Change. Så det er bare forskjellige
ord. Men det er 2030 ni...
Ja, det er 2030 vi har noen sånne hårette mål mot.
Ok. Mm. Er det en bra tidslengd, tycker du?
Ja, jeg tenker det, hvis vi hadde satt til 2040 så er det alt for langt frem. Hvis du setter 2030 så har vi litt tidspress på oss.
Ja.
Og blant annet en ATP-VTA-turnering skal vi få til innen 2030.
Ja.
Og hvis vi får til en høy challenger, så er jeg ganske happy.
Ja.
Men får vi til en ATP 250 eller en VTA 125, så er det bare helt fantastisk.
Ja.
Men da, det, ATP er krevende, for det er ingen ledig lisens, så du må kjøpe ut en lisens eller leie en lisens.
Men tror du at det er det viktig for norsk tennis at ha en ATP eller VTA?
Ja, det som har skjedd med at det vises mye tennis på TV nå, det er at du har fått mange som er interessert i tennis.
Ja.
Vi ser det nå i februar, så skal det være en UTS i Norge.
Ja, just det. Ja. Precis.
Der går billettsalget bra. Vi har jobbet med å utvikle Davis Cup Arena. Nå skal vi være i Gjøvik Olympiske Fjellhall og spille på en ishockeyarena med plass til 5000.
Okay.
Før det så var vi i Lillehammer i Håkonshall og hadde 3000 tilskud. Altså, det har skjedd
Heftigt.
Store ting.
Ja.
Så vi må tørre å tenke litt stort. Vi er jo sånn, hva heter det på svensk? Avundsjuk.
Ja, avundsjuk.
På Sverige, som både har Stockholm og Båstad, som er to viktige samlingspunkt for svensk tennis. Så vi har lyst til å få til en eller to sånne samlingspunkt i Norge også. Det, så der er svensk tennis et forbilde for oss da.
Ja, vad härligt. Någonstans fortfarande.
Ja, absolut. Det är mycket kompetens och mycket vi kan se upp till i Sverige.
Hur är ledarkvaliteten i Norge, skulle du säga?
Jag tänker du på sån styrelsesnivå?
Jag tänker på tränarnivån snarare. Och intresset för att komma in och bli tränare. I Sverige är det en stor fråga att vi märker att vi saknar tränare. Att vi liksom, det kommer inte riktigt underifrån på samma sätt. Hur ser det ut här?
Vi har full tränarkurs på tränare 1 och tränare 2 och tränare 3. Vi ser att det är många som tar det för en midlertidig periode och så börjar vi att jobba med något annat. Så utmaningen vår är att få det till oss att bli tränare ett helt liv. Alltså från de är 22 eller 25 till de är 70.
Ser det som ett yrke, en yrkesväg.
Yrke. Ja. Det är en stor utmaning av vår. Så vi har nog som kommer och tar utbildning, men vi måste jobba med att ivareta det. Till att ha lust till att jobba med det ett helt liv. Utfordringer som vi ser, eller utmaningar, är ju att hvis du får tränare som kun är mellan 22 och 35, och så får de familj och så gör de något annat, så får vi väldigt ofta tränare med liten erfaring som jobbar i norsk tennis, och det är den vi måste lyfta upp och få fler som har erfaring och som har jobba i 20-30 år, du blir klokere med årene, og du gjør noen erfaringer som gjør at vi kan unngå å gjøre de samme feilene igjen da. Og der ligger utfordringen i hvert fall for oss. I Sverige så har du fremdeles, eller det var i hvert fall ganske mange voksne som har vært tidligere, og det tror jeg har verdi.
Men hur ska ni lösa det här då?
Vi skal faktisk nå 1. februar på styremøte på Gjøvik, dagen før Davis Cup starter mot Latvia, så skal vi diskutere arbeidsgiveransvaret i norske tennisklubber.
Okay.
Hvordan kan Norges Tennisforbund hjelpe klubber til å bli enda dyktigere arbeidsgivere? Og er du arbeidsgiver, så har du en del forpliktelser, en del som er pålagt. Du skal spare til pensjon, du skal ha forsikringer, du skal ha medarbeidersamtaler, du skal klare individuelle mål, du skal være flink til å hjelpe klubben å oppnå sine mål. Vi må profesjonalisere i mye større grad og ta alvorlig på arbeidsgiveransvaret. Så håper vi at det er med å motivere trenere til å se at det er du har klare rammer for hva du kan jobbe med. At du har klubbledere som tar seg tid til å hjelpe deg både i krevende situasjoner, når du skal etablere familie, at du faktisk kan få tid sammen med familie, at du ikke må jobbe alle kvelder, alle helger, at vi kan tilrettelegge for at det går an å bli voksen i tennis, som tennistrener.
Just det.
Og jeg tror veldig mange velger vekk yrket, enten fordi at de har klubbledere som kanskje ikke følger så tett opp, og gir en tilbakemelding på og at det passer dårlig inn i familielivet. Men jeg mener definitivt at det går an å være tennistrener, etablere familie og gjøre en fantastisk jobb, enten i klubb eller på landslag eller hva enn du måtte velge. Hvis du skal være ATP Tour coach,
det er en annen sak.
Da er det litt, mer jobb hvis du skal jobbe 30 uker i
Men som et jobb, altså et klubbjobb, så
så skal det være fullt mulig å få det til. Så vi skal diskutere det nå, og så prøve å sette i gang noen aksjoner på hvordan vi kan få klubbene til å bli enda bedre arbeidsgivere.
Hur ser det ut liksom jämställdhetsmässigt med kvinnor i yrket att vara tränare?
Allt för få kvinnor. Vi skulle, jag kan inte ge dig en procentdel, men jag är ganska säker på att det är under 10% kvinnliga tränare, och det är allt för lågt.
Hur ser det ut, vet ni, när det gäller liksom spelare? Är det lika mycket pojkar och flickor som tävlar, eller är det olika där? Eller? Det,
vi har haft en period nu där det har varit extremt många jenter som har börjat spela konkurrenstennis.
Okay.
Men som historiskt sett så har det varit fler pojkar eller gutter än jenter. Men det tror jag, det har börjat jämna sig lite grann mer ut. Jag tror det är en överväxt av gutter ännu, men, men det har blivit bättre.
Okay.
Det, men jag har ingen god förklaring på varför det har blivit slik.
Nej, nej, det är bara, det är bara sker.
Det är bara positivt.
Ja, absolut. Hur ser det ut, vet du, när det gäller är tennis en, nu kanske det är fel ordval, men är det en överklassport i Norge? Eller når ni ut till personer från andra kulturer och från andra bakgrunder också i förorter och så vidare?
Jag tror inte, hvis vi ser historiskt sett så har tennis varit en sport för de fra bedre lag, fra solsidan. Men det är på vei til å forandre seg.
Okay.
Veldig. Jeg sitter her, kommer fra Ålesund, en arbeiderklassefamilie, og får ledere for tennis. Det er jo et godt eksempel på at
vi har
beveget seg videre. Og jeg bor ikke i Oslo engang. Jeg bor i Ålesund. Og nei, det er på vei til å forandre seg. Men definitivt innslag av at tennis kommer alltid til å være viktig på de stedene, så typ solsidan, jeg tenkte å si.
Jeg forstår.
Det kommer alltid til å være det, og det er helt uproblematisk, men vi må være folkelige og passe på at det er like interessant å spille tennis i små byer, og som det er i store byer på penere steder. Vi har plass til alle. Og de som er well off, de skal ikke ha bedre forutsetninger i, annet enn at de har økonomi når du kommer opp på high performance-delen, så har jo de noen bedre forutsetninger. Det er en utfordring. Det er en utmaning på hvordan skal vi som tennisforbund, eller hvordan kan vi hjelpe dem med sponsorater. Slik at hvis du har en mor og far som tjener helt normalt, at du fremdeles, hvis du er dyktig og er talentfull tennisspiller, hvordan kan vi sørge for at de fortsetter å spille og kan bli the next one? Det er en kjempeutfordring. Men i dag så starter like mange med normal inntekt i tennis, og det skyldes jo, som vi snakker alt for lite om. Lærer du tennis når du er 7 år, så har du like stor glede av det når du er 80 og 90, hvis du er så heldig å bli så gammel. Og det er jo det mest fantastiske med den sporten her.
Ja, så er det.
Og det er de vennskaper man opparbeider i året, om du spiller konkurranse eller bare lagserie. Det er jo helt unikt.
Ja, verkligen.
Alle som spiller fotball eller handball, de slutter jo når de er 16, 17, 18.
Ja, ja.
Vi sitter jo her nå og har blitt voksne, Linus, og
vi syns att vi har valt riktigt.
Absolut, det har vi valt. Helt klart. Ja. Sen vet jag inte om jag känner mig vuxen än. Men,
så, men vi ser, för att snacka lite om ekonomi och de, så ser vi att det är, du har säkert sett i Sverige och vi ser det i Norge nu, så har vi haft en prisväxt som är helt crazy. Ja, och vi har en ränteuppgång som är stor. Ja. Det är många, de sista 20 åren så har vi haft ganska lave räntor. Mm. Så de som har boliglån och må betala avdrag. Det är lite tuffare tider nu. Mm. Och i fjol så sökte Norge tennis på något som heter inkluderings- och mangfoldsmidler. Det är väldigt flott ord.
Ja, verkligen.
Men det handlar om att vi hade lyst till att få de som inte hade råd till att bli medlemmar i en tennisklubb eller delta i aktivitet i träningsaktivitet, att de kunde få stötte. Mm. Då hade vi cirka 1,4 miljoner i fjol, som vi nå kunde dela ut till klubbarna. Så det var klubbarna som sökte, där de så att de hade spelare eller föräldrar som slet med att betala kostnader.
Jaha, ja. Så man hjälpte dem med kostnaderna? Ja. Okej, okay.
Det är stötte från kulturdepartementet i Norge och från BNP, alltså Tennisbanken.
Okay, okay.
Som också ville vara med på det. De syns det var väldigt positivt. Ja. Så vi hoppas att de vill fortsätta med det också nu i 2024.
Men vad händer sen när de tycker tennis är kul och så har de spelat i 2 år och inte får stöttning längre?
Där jobbar vi parallellt med våra medlemsklubbar på att de må tillrättelägga och sätta av lite grann midler till de som inte har anledning. Mm. Att det, vi tar en sån, vi är lite solidariska och tänker att det vill alltid vara 5 eller 10 som har lust att spela som kanske kan betala allt. Och att vi tänker det fällskapet, att vi, de ska inte sluta att spela för att de inte har råd till det. Så, och vi prövar ju då få ner prislappen. Vad heter det på svensk? Heter det frivillighet på svenska? Det är att få fler som har lust att ställa upp för klubb till att göra frivillig arbete.
Ja, ideellt arbetande.
Ja, slik att vi kan få ned kostnad, så gör att det blir rimligare att spela tennis.
Okej, okej.
Det jobbar vi med. Så vi brukar uttrycka prislappen i Norge. Vi får reducera prislappen. Och det kan vara att man kan träna på tider som är billigare att leja bana på.
Ja, just det.
Det kan vara att du må inte ha en tränare varje gång du ska träna. Det går faktiskt att träna på egen hand. Ja. Det är ju överraskande information för många tennisspelare.
Det där är också en diskussion. Ja.
Ja, jag är med. Och det, idag så sitter man med så mycket sociala medier. Man kan gå in, man kan lära att bygga ett hus på YouTube idag. Du kan till och med lära massa tennis med och så följa med på sociala medier. Ja. Det är helt gratis.
Ja, ja, men så är det.
Så tränarna är extremt viktiga, men de är inte så viktiga att inte spelarna kan träna på egen hand.
Ja, jag är helt med.
Det är också med att reducera. Och spela tennis är ju inte kostbart. Säg att det kostar 1000 kronor att vara medlem i en klubb. Ja. Och så kan du spela så mycket du önskar från 1 maj till 1 oktober.
Ja.
Och hvis du engagerar dig lite frivilligt så får du säkert väldigt reducerat kostnader inomhus.
Ja.
Så tennisspelare må ju lära att ge något tillbaka för att få något.
Ja.
Men i tennis har man en tendens till att tänka att jag ska bara ha.
Ja.
Och då blir det ting dyrt.
Ja, men jag är med. Jag är med.
Och,
ge och ta. Ja, jag förstår.
Det är sånt som engagerar mig. Trän på egen hand. Organisera dig själv.
Ja.
Spör om råd på av tränare.
Ja.
Och ta en timme i ny och ned, så får du ner kostnaden för vad det kostar.
Så kan fler spela. Ja, jag är med.
Så kan fler spela.
Fråga att det är lite olika grejer här, men vilka frågor just nu generellt är liksom de hetaste i norsk tennis eller viktigaste just nu skulle du säga?
Bara gentar den, Linus.
Ja, men jag tänkte om, vi har ju pratat nu om liksom, att få fler att kunna spela tennis. Vi har pratat om kvinnliga ledare. Vi har pratat om elitdelen. Vad skulle du säga är liksom viktigast just nu? Eller vilka frågor är det som ni diskuterar allra mest just nu?
Anläggsutveckling.
Det är den viktiga.
Ja, det är decidert allra viktigaste. En ting vi inte har snackat om, det är att få kvalitet på organiserad, alltså träning. Alltså vi må ha mer faktaorientering. Alltså vi sitter med extremt mycket data på hvis vi önskar. Säg att vi tar ett gott exempel. Säg att vi går in och så säger att vi har lust till att stötta en spelare både med träning och med reisestötte. Og så må de ha noen klare målsetninger. Samt finnes det i et vanlig arbeidsliv, så har du slik at det er din KPI, Key Performance Index. Hva er det for denne spilleren? Og så sier jeg han skal gå fra å være en 200 på ITF til å bli topp 100. Hva kreves for å gå fra 200 til 100? Ja, vi vet at det er noen poeng, det er enkelt. Men hva skal man gjøre med sin forehand, backhand, sitt taktiske spill, fysiske forutsetning? Gjør vi nok testing? Har vi nok data å sammenligne med? Når vi spiller en kamp og vi sitter på tennis på TV, så får vi alltid statistikk. Vi får vite første serveprosent, vi får vite hvor du står på banen og spiller, står du for lavt, altså langt bak, eller står du for høyt frem, har du for kort lengde. I tennis så har vi en tendens til å snakke om følelse, det kjennes ut.
Ja.
Vi må begynne å være mer orientert rundt fakta.
Okay. På alla nivåer menar du, ja, eller pratar vi liksom när de kommer upp i nivå då?
Ja, jag tänker ju alla föräldrar, de sitter ju med en smartphone idag och de sitter ofta och ser på sina barn.
Ja.
Varför kan de inte registrera första serv, andra serv på en app? Får en vinner, får en i nät.
Ja.
Och så sitter man faktiskt igen med information annat än de 2-3 poängen man tänkte att motspelaren dömte fel eller
just det.
Alltså i dag så sitter vi med möjligheten till att få mer information någon gång och vi benyttar det all för lite.
Okay.
Så datainsamling.
Ja.
De ser ju kampen allikevel.
Ja. Så det är något som man pratar om att det ska kunna utnyttjas mer.
Ja, sätta upp ett kamera, filma situationer, se sig själv spela, se andra spela. Se lite på statistiken. Vi vet ju att hvis du detter under 50% på första serve statistiken på ATP så lever du farlig.
Ja, jag är med.
Men när ska man starta med det? Ska man starta med det när man kommer på TV och så får man den statistiken gratis, eller kan man starta med det tidigare?
Ja, vad tycker du?
Jag tänker att man kan börja med det tidigare. Man trenger inte att göra det så avancerat som man gör det på ATP. Idag så finns det så mycket billig teknologi som kan göra att du får mycket data och som kan göra att du kan jobba riktigare.
Ja. Hur är det med på streamas mycket matcher i Norge?
Nej, vi har inte lov att streama för de som är under 18 år.
Inte under 18, okej. Okay.
Men vi har lov till för de som på högt konkurrensnivå så har vi lov till att göra det, men inte på.
Vad är högt konkurrens? Är det NM? Är det
Norges mästerskap? Kan du definitivt streama och sända hvis du önskar.
Okej. Okay. Gör ni det?
Ja, vi har TV som sänder NM på seniornivå och juniornivå i Frognerparken. Så har vi haft TV där.
Okej.
Från semifinalfinaler.
Okej.
Okay. Så det visas på TV.
All right. Det är bra för intresset ju.
Fantastiskt bra. Och får visa det fram både för de som är samarbetspartner och sponsorer, så får vi visa det fram. Och så rammer det in ett väldigt tydligt produkt för tennis då.
Ja, okej. Skulle du säga att generellt är det stort förtroende för Norska Tennisförbundet i Norge?
Ja, det är ju en fel person till att svara på.
Men vad är din känsla?
Min følelse är att som det är i alla förbund, jag tror alla har respekt för ett förbund och alla liker att utfordra eller utmana ett förbund. Men hvis jeg skal være høy og mørk, så vil jeg si at jeg tror brukerundersøkelsene vi har mot medlemsklubbene viser veldig at det er høy tillit.
Okay.
Jeg har god service. De kjenner til veldig godt til de såkalte produkter vi leverer fra tenniskids til til trenerutdanning, til aktiv klubb, som er et klubbprogram. Alle kjenner godt til det, og alle er fornøyde med det. Så det er veldig positivt. Så basert på undersøkelser kommer vi veldig godt ut.
Ja, bra, Aslak. Vi ska avrunda med lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna.
Ja.
Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
En gång till.
Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Det var ett...
De här kan vara lite lurigare.
Ja, det är lite sant. Det här var ganska jobbigt. endrer oppfatning om. Trenger jo ikke å være noe annet med tennis.
Nei, det kan egentlig være hva som helst nu. Ja.
Det kan man ikke gjøre. Altid så smaker du på mat du får servert på restauranter som du aldri vil ha laget hjemme, og finner ut at det ganske godt.
Ok, ja. Det bra jo. Ja. Vidga vina lite. Ja. Vad försöker du bli bättre på just nu?
Jeg prøver å bli bedre til å lytte til andre. Mm. Utfordre andre. Mm. Og ikke prøve å finne alle svarene selv.
Okay.
Jeg har ganske mye flinke folk rundt meg, så jeg må gi dem bedre tid og større ansvar til å finne frem til en løsning selv. Okay. Jeg litt utålmodig av meg, så av og til så går jeg inn og tar litt for mye styring.
Okay.
Det trener jeg på.
Ja, all right. Mm. Hur ser norsk tennis annorlunda ut om 10 år jämfört med idag?
Och då har vi ett damarrangemang och ett herrarrangemang på högt internationellt nivå.
Mm.
Vi har fått 40 nya inomhusbanor.
Det är bra jobbat då.
Ja, det vi må ha lite hårdare mål. Och så har vi 20 spillere som har ATP eller WTA tatt WTA eller ATP poeng.
Mm.
Og så har vi kanskje en 4-5 spillere som topp 500 i verden.
Okay.
Og forhåpentligvis en som topp 1 eller 2 som topp 100.
Har ni vunnit en Grand Slam också?
Det ser jag ja till.
Ja, härligt. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
Mm. Ledarskap är en konstant utveckling. Mm. Jag blir kanske lite mer överordnad, ser lite längre perspektiv istället för det som ska ske akkurat den uken eller den månaden eller detta året. Så blir jag kanske dyktigare till att, som jag nettopp sa, det att utfordra de ansatte eller de som jobbar i styrelsen. Ställa flera goda frågor. Och få fram en god diskussion. Det tänker jag är mitt ledarskap. Samtidigt som jag håller stö kurs mot det vi har bestämt oss för. På de överordnade målen.
Precis.
Jag kan inte ta ansvar för allt, men jag kan sörja för att alla som är delaktiga tar det ansvaret som de har sagt de ska göra.
Ja, ja, jag är med. Har du någon förebild eller mentor som du sett upp mycket till eller som du pratar och bollar mycket tankar med?
Jag måste skryta av han som är president i Norges Tennisforbund nu,
ja.
Lars Jeråker heter han. Han är en extremt god sparringspartner för mig. Han är otroligt duktig till att ställa alla de obehagliga frågorna.
Ja. Ja.
Som vi får mig till att tänka. Och han tänker lite annorlunda än mig och det lär jag väldigt mycket av.
Okay.
Eller så har jag en klok kone som
också.
Som jag också får någon god spørsmål fra av og til, og som er en veldig god sparingspartner. Og det er mange, jeg kunne nevnt mange, men for å ta to, så er det to viktige samarbeidspartnere for meg.
Ok. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Film. Vet du, kan jeg få lov å velge en serie?
Kjør.
Ja. Du har akkurat sett en Clarkson Farm. Visst, det är kanske inte alla som har sett den.
Nej, jag har inte sett den.
Jeremy Clarkson, han som var i Top Gear, han som han köpte upp sin där han växte upp en gård. Så han köpte han gården och så har han tänkt att motbevisa eller bevisa att att vara farmer är ett krävande yrke. Så har jag blivit inspirerad. Där tar man ofta fel. Väldigt många snackar om att de som jobbar med på som farmer, de har så många köretøy, de får så mycket subsidier, de har det så bra. Och så belyser den serien här att de uppfattningarna man har, man förutintagheten man kanske har, den förändrar sig när man ser den serien här. Det är krävande att vara bonde.
Okej, okay. Det låter som att serien är lite rolig, lite långsam, men den kanske är spännande också.
Ja, det är många personligheter som man både ler av och situationer som uppstår som man aldrig har tänkt på. Så det kan anbefales.
Ja, men då kör vi på den. Vilken skulle du säga är norsk tennis största styrka?
Idag så vill jag se önsk om att få till något samman. Mm. Det är den största styrken vi har nu. Det har inte alltid varit slik. Nej. Men hoppas vi klarar att ivareta. Norges tennis- och paddelförbund är överordnat. Vi ska ta föring, men vi måste ha många med oss för att få till något. Det är ett gammalt uttryck som heter att it takes a village to raise a child, och jag tror det att vi får fram många goda tennisspelare som har väldigt många varit involverade, och ska vi lyckas med att få många medlemmar och många som liker att spela tennis, så är det många som måste ta ansvar.
Ja, verkligen.
Och det jobbar vi massor med. När det går bra för norsk tennis så är det alla klubbarna, alla föräldrar, alla frivilliga klubbledare och styrelser, alla har en del av ägarskapet till att det går bra.
Tror du att alla känner den delaktigheten idag?
Det tror jag inte, men jag minner dig på det. Att det är faktiskt det man tar ägarskap till succé. Och när det kommer att gå lite i motbacke så måste man ta alla ta ägarskap till eller ta ansvar för när det inte går så bra också. Så ledelse ska vi lyckas med, det som alla ta det.
Jag är med. Om vi vänder på frågan då, vilken är norsk tennis största svaghet?
Jag tänker att vi måste göra en bättre jobb med de få spelarna vi har som vill bli duktiga.
Okej.
Det är det ena. Så vi måste vara mer nöjaktiga. Vi måste ge de bättre förutsättningar för att lyckas. Kommer du till Italien så har du 1000 spelare då, som har lust att bli gode. Vi har kanske 10 på ett, alltså på 17-18 års ålder. Så de kan tänka, ja, det blir alltid en som blir väldigt god.
Ja, jo, men det är inte säkert.
Det är inte säkert. Nej. Men har du färre spelare då, så måste du göra en bättre jobb med det. Du måste vara mer nöjaktig. Du måste testa mer, du måste följa upp bättre. Vi kan inte ha så många, så vi måste ta bort alla de svagheterna och jobba med de styrkorna som varje enkelt spelare har.
Ja, just det. Men då de, tänker du egentligen att ni vill satsa mer på, inte på färre kanske, men på de som verkligen är bra då?
Jag tror vi ska ha många, som jag sa inne, att det är många i 14 årsklassen. Så får vi litt, kanske lite färre i 16 årsklassen. Och så när vi kommer upp på U18, och snackar vi om prestationsutveckling, så vill det alltid vara någon som inte är med hela vägen. För att bli god, uansett om det är tennis eller något annat, det kräver så extremt mycket. Så när vi kommer upp, så hvis vi ska ha ett mål, så måste vi ha 20-30 som har lyst till att bli duktiga. Då har vi större sannsynlighet för att det, eller vi är inte så sårbara för att någon har lyst att sluta och välja något annat.
Nej, jag förstår.
Så vi må göra en god jobb, bättre jobb. Det är,
är det därför du tror att Norge historiskt sett haft så få spelare på Grand Slam-nivå? Är det att ni inte har tagit hand om dem som har varit ganska bra? Eller varför tror du att ni har haft så få spelare liksom tidigare?
Nej, först så måste man diskutera vad är det riktiga antalet Norge eller Sverige ska ha då. Så säger hur många spelare ska vi ha topp 200 på ATP och topp 200 WTA? Vad är normalt?
Nej, men det håller jag med. Men Norge har ju inte haft så många.
Nej, vi har inte haft fryktligt många topp 200 historiskt sett. Så tror jag det att det kostar mycket och pengar att bli god. Det kostar,
men pengar finns ju i Norge.
Det finns i Norge.
det behöver vi inte diskutera.
Staten är rik. Men de allra flesta normala som bor i Norge, de är också normala. Det är många som tror det, eller?
Jag tänkte just säga att stämmer det verkligen? Men okej.
Okay. Ja, de allra flesta i Norge är lönsmottagare.
Jag litar på dig.
Så tror jag också att vi inte har haft en kultur för vad som krävs för att bli god. Nu har vi flera som har varit involverade i norsk tennis. Du har Jan Frode Andersen som har varit topp 150. Vi har Christian Ruud som har varit topp 40. Och så har vi haft Øyvind Søba som har engagerat sig både med Kasper och väldigt många andra toppspelare. Vi har fått en inblick i vad som krävs för att bli god. Det tror jag är game changer nu, hvis vi ska bruka det svenska strategiplanet.
Ni får använda det.
Så det tror jag, i Sverige så har dock den kulturen haft det i väldigt, väldigt många 10 år. Och den är vi på väg till att å få.
Ja.
Det tror jeg er en av årsakene til at vi ikke har hatt så mange. Nå vet vi mer, og da håper jeg at vi gjør de riktige valgene for å få flere som blir profesjonelle spillere.
Det interessante er at ni er på vei å få det, og vi er på vei å bli av med det, skulle man kunne si.
Ja, jeg tenker du er litt pessimistisk jeg, da, når du sier det. Jeg tror det er du ser det i veldig mange andre land, så ser du Tyskland med en gigantisk tennisnasjon. De er jo ikke fantastiske på, i verdenssammenheng. Det har alltid vært det. Hvis du går tilbake til Stich og Becker, så har du hatt en periode, og Graf, så har du hatt en periode etter det, der har du gått litt ned, og jeg tenker kanskje Sverige kanskje er litt der, og så kommer de på et eller annet tidspunkt tilbake. Og det vil skje her i Norge helt sikkert også. Jeg håper jeg tar feil, men det er helt normalt. USA, som et gigantisk tennisland, de har...
De går opp og ned.
De har mange spillere, men de får ikke frem det de ønsker. Du kan ta Serena og Venus som har briljert, men det er jo, de har jo ikke fått på herre spillere etter Agassi og Sampras. Liksom. De har hatt mange som har vært sånn 10, 20, 30, 40, men ingen som har vært i de semifinalene eller finalene i Grand Slam som de er målsetningene deres. Så de har jo mislykkes, hvis du ser det fra USTA sitt ståsted. Så, og amerikanske befolkninger så har jo de tenkt at det går ikke riktig vei med amerikansk tennis. Og jeg er sikker på at jeg har tenkt det i Tyskland. Det jeg tenker i Sverige nå. Men det snur.
Det går fram,
Man må i hvert fall ikke miste troa på at svensk tennis kan komme tilbake med en spiller som gjør det veldig, veldig bra. Nå har jo Mikke Ymer som har gjort det egentlig bra. Nå har han lagt ned. Han kommer nok til å starte på igjen om et år eller to, tenker jeg.
Jeg tenker nå også det.
Ja.
Nej, men det är bra. Bra att du är positiv, Aslak.
Ja, så har du Rebecca. Jag må ju si, när vi är helt på tampen här, så blir du topp 500 på WTA eller ATP, så är du crazy god tennisspelare.
Men som du sa, allting beror på vad vi kan förvänta oss. Eller vad tycker du att länder som Sverige och Norge kan förvänta sig då?
Jag syns vi ska ha som en väldigt klar ambition och som en klar förväntning att vi har en spelare som enten är till kvalificering i en Grand Slam eller får lov att spela huvudturneringen i en Grand Slam.
En spelare?
Ja, jag tänker en till två spelare. Det är liksom, då gör vi det bra, syns jag. Och så vill vi med av och till få någon som går till andre runde, tredje runde, kvartsfinal. Vi har vært tre finaler på Kasper de siste to årene.
Otrolig.
Ja, det er helt psycho. Det er jo drømmen til alle store tennisnasjoner, og lille Norge har fått til det i tre. Det er helt uvirkelig.
Dessutom var jo Ulrikke langt fremme også i mixdubbel.
Ja, Ulrikke har vært i mixdubbel. Så jeg tenker, liksom, hvis vi skal være litt edrulige, så tenker jeg liksom, 1-2 spillere i Grand Slam. Da gjør vi det veldig bra. Vi er små tennislender sammenlignet med veldig mange andre konkurrenter. Men jeg tror vi skal prøve å få flere i Sverige. Hvor mange har ATP og WTA-ranking i Sverige nå?
Bra fråga. Men kan det være en... Kan det vara 10 stycken? Nej, 8-10 stycken kanske.
Ja. Och jag tänker att vi får det till att bli 20, 25, så har vi också gjort en väldigt god jobb. Då. Och det tänker jag också är en målsättning nummer två. Då. Att vi kan tillrättelägga för att flera kan pröva att ta sina första ATP och WTA-poäng. Och så får vi börja med de som är 1100 då, och så måste vi få det till 700 och så ner till 400 och så ner till 200. Så vi må ha flera som har lyst.
Jag var nog lite negativ här, men det är fler som har faktiskt från Sverige.
Jag kan tänka mig, my wild guess, så tippar jag att det står mellan 20 och 30 på ATP och WTA.
Ja, vi har nästan faktiskt 20 bara pojkar som har, eller killar som har poäng.
Ja, inte sant?
Och sen har vi ett gäng tjejer då. Ja, då ligger vi lite högre.
Så det är ganska dyktig där.
Ja, men det är sant. Två frågor kvar, Aslak.
Oj!
Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om? Tror du på något som andra inte riktigt tycker samma om?
Jag har en sak. Och jag tror alla som vill något nok kan få till det de måtte önska. Någon är väldigt förutnyttat och tänker att nej, han kommer aldrig till att bli god. Mm. Han kommer aldrig till att få det till. Mm. Eller hon har inte förutsättningarna för att lyckas. Mm. Jag har extremt tro på människor sin ämne till att utveckla sig. Hvis de får riktig motivation, får riktig folk runt sig, så tror jag alla kan få till det de har lust till att få till. Hvis de vill nok selv. Men det är väldigt många människor som är förutomtatte, och jag ser det väldigt gott i tennismiljöet. Vi har ett så stort önske om att fortelle hvordan en story ser ut. Men jeg er helt sikker på, når jeg så Kasper som 12, 13, 14-åring, så var det ingen som trodde han skulle være i tre Grand Slam-finaler 8 år senere. Så vi må slutte å være forutentatte. Ha tiltro til mennesker rundt oss, om det er folk som jobber for oss, eller som sitter i styrelse, eller spiller av. Så kan større ting skje, hvis man starter med å ha tiltro.
Ja, ok.
Ja, det er ikke alle som har.
Nei, men du forsøker å leve efter det.
Ja, jeg prøver hele tiden å tenke at hvis ikke jeg tenker at det er muligheter, hvem andre skal tenke det?
Nei, nei, jeg forstår. Ja, det er bra. Det kanskje var litt samme svar på frågan, men sist og slutligen da, jeg frågar alltid ifall gjesten vil rekommendere någonting, vad som helst. Ja. Du har ju kommit med lite rekommendationer här, men
ja, jag tänker en av de tingarna som jag rekommenderar alla i tennisförbundet, det är att ta kontakt med andra. Snack med andra tränare, snack med andra som har samma roll som dig. Se ut, spör, lytt, var nyfiken, och inte tänka att du kan allt själv.
Nej. Det är bra. Vilka andra nationer och länder kollar du eller ni mycket mot och försöker ta intryck ifrån?
Ja, men det kommer helt an på. Det är väldigt sällan organisationer. Det är alltid folk. Det är folk som ändrar världen. Det är inte organisationer.
Nej.
Det är många duktiga folk. Jag har mycket kontakt med Christer i Sverige som är väldigt duktig och klok på många ting. Temo i Poro i Finland som är duktig och flink på många sina områden. Emil och danstennis. Jag har god kontakt med Belgia, med Gies där nå. Jag har kontakt med någon i LTA, någon i USTA. Lite forskjellig. Kommer det an på vad det gäller.
Okay.
Så prövar jag engagera mig också lite internationellt.
Okej, okay. På vilket sätt då?
Jag kan ta en ting. Jag tänker att tennis måste ta tillbaka sina revenue streams från det kommersiella i mycket större grad. Och det är upopulärt att jag säger det. Varför kan inte det internationella tennisförbundet ha ett bookingsystem? Varför ska det vara matchy och varför ska det vara alla de andra kommersiella aktörerna som har ett bookingsystem?
Ja, det där är ju en
vi äger utveckling av tennis. Varför ska vi också äga intäktskildorna?
Ja, just det.
Det är ju sånt att så jag ställer frågor på vi ATP och WTA, hur mycket pengar betalar de tillbaka igen till klubbar eller förbund som utvecklar spelare?
Ja.
Ingenting.
Ja, det där är en obekväm fråga tror jag.
Och jag ser det att vi utvecklar idrotten och så är det andra som tar de kommersiella intäkterna ofta där ute. Och jag utfordrar ITF-styret på det. Kan vi starta med ett bookingsystem som tennisförbundet kan betala en sum för att ha, så kan vi tillbjuda alla klubbarna det. Så kan vi få till en finansieringskilde på att när du bokar en timme till 200 kronor så är det ett gebyr på 10 kronor. Så går 7 kronor till klubb, 3 kronor till förbund. Så kan vi bruka de tre för varje booking, så kan vi bruka det till spelarutveckling eller till att stötta spelare som önskar mer. Eller...
Just det.
Teknologi kan alla ta ägarskap till idag. Och där ligger det någon ekonomiska möjligheter som ligger där. UTR var tidigt ute.
Jag tänkte just på UTR faktiskt.
Ja, nu har vi tagit World Tennis Number.
Har ni gått över till det?
Ja, vi har också ska gå över till det.
Ni ska det?
Ja, vi är över på det, men vi kör UTR och World Tennis Number samtidigt nu.
Okej, kommer ni fortsätta göra det?
Det kommer vi till att avveckla UTR på ett eller annat tidspunkt.
Jaha, är inte UTR egentligen bättre?
Nej, vet du, det kan jag inte svara på. Men vi är organiserat under det internationella tennisförbundet och vi ska vara lojala och vara med och utveckla den digitala tjänsten till tennis. Mm. Så hoppas vi att det ska generera intäkter för tennis till det bästa för förbund och klubb och spelare.
Okay. Ja.
Och så länge de tjänsterna ligger på kommersiella partner så vill det alltid vara de som tar de pengarna.
Ja. Ja.
Och det tänker jag att vi ska jobba lite grann för att få på plats.
Ja. Mm. Spännande. Mm. Aslak, kul att prata med dig. Mycket intressant som händer. Vi får säkert anledning att återkomma om något år igen.
Ja.
Tack så mycket för idag.
Tack för att du kom.
Riktigt skoj att få sitta och snacka med Aslak Paulsen i lite över en timme. Och uppfriskande med hans öppenhet och ärlighet. Jag tror ju att personer i alla ledande roller tjänar förtroende på att vara ärliga, transparenta och inte hymla om de svagheter som finns. När det gäller norsk tennis så har man ju lagt märke till att avsaknaden av internationella tävlingar, och därför tycker jag att det var väldigt skoj att höra Aslak, att han inte hymlar eller tvekar på att erkänna att det är en svaghet just nu inom norsk tennis. Men hur som helst, superkul att få prata med Aslak. Jag vill tacka Lenhof Tennis International som är min partner till den här podden och till webbsidan. Lenhof Tennis International hjälper att placera tennisspelare på college-skolor i USA. Mängder av spelare har tagit hjälp av Jessica Lenhof, ägare och grundare till företaget. Det händer ofta att jag pratar med spelare som är i USA på college, och utan att jag vet om det så berättar de att de haft hjälp av Jessica när de valde att åka över. LTI är ett litet företag med stort fokus på kvalitet, service och att ge varje enskild klient största uppmärksamhet. Ni kan läsa fler intervjuer och artiklar från spelare som är över i USA som tagit hjälp av Lenhof Tennis International. Till exempel Erik Eliasson i en artikel och intervju som lades upp igår på www.baslinjen.com som är platsen för att läsa om allt om nordisk tennis. Också stort tack till House of Bontin. Där hittar ni alla träningsredskap som behövs för tennis eller paddelbanan. Ni har 10% rabatt med koden baslinjen på allt utom slingerbag eller redan nedsatta priser. Besök houseofbontin.se. Och dessutom som vanligt ett stort tack till alla ni klubbar som stöttar den här podden och webbsajten. Vi gör den här satsningen tillsammans. Stabæk Tennisklubb var den första norska klubben. Sandefjord var klubb nummer 2. Vilken norsk klubb blir den tredje klubben att vara med och stötta och bli partner till den här podden? Vi får se. Tack för idag och tack Aslak som var med i det här avsnittet.